Det här är P1, Sveriges Radio. Från återhållsamhet till proppen ur. Vi berättar hela historien om veckans Johan Forssell-rapportering.
Jag har inte varit med om det liknande faktiskt.
Och så del 2 av vår sommarserie om journalistiska metoder. Idag om mannen som blev ett journalistiskt verb.
Ja, hallå.
Hallå.
Tjena, Sören. Prima.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Freddy Rammel. Hej och välkommen till medierna. Det finns en klassisk internetmeme. En bild på kapten Haddock som sitter vid en bardisk, hålögd, och utbrister ungefär vilken vecka, va? Varpå Tintin som står bredvid svarar: kapten, det är bara onsdag. Den sammanfattar ganska väl hur det har varit att granska medierapporteringen om migrationsminister Johan Forssell för oss på medierna den här veckan. Vändningarna har varit många. Det har varit minst sagt svårt att hänga med. Det en ansvarig utgivare sagt ena stunden kunde på kort tid ändras till att bli helt tvärtom, bara någon timme senare. Vi ska ta allt det här från början. Tisdag den 1 juli publicerar den antirasistiska tidskriften Expo en granskning.
Välkommen, säger vi till Erik Glad, reporter på Expo som ligger bakom den här granskningen.
Fredag, 3 dagar efter Expos granskning. Studio 1.
Vår dokumentation går som sagt tillbaka till augusti 2024, där den nära anhöriga då går in i en vit maktorganisation, och där agerar ledare för ett ungdomsprojekt i den här vit maktorganisationen.
Ministern är helt anonymiserad i Expos artikel. Varken portfölj, parti eller kön nämns. Anledningen är att identiteten på den nära anhöriga, som är en mindreårig person, inte ska röjas.
Den resan inom extremhögern fortsätter sedan in i mer våldsbejakande grupper. Vi har också kunnat dokumentera att den anhöriga har bedrivit aktivism tillsammans med en person i Nordiska motståndsrörelsen som terrorklassades av USA förra sommaren.
Fredag den 4 juli kommer också den första kommentaren från ministern via nyhetsbyrån TT, där han bland annat säger, citat: förra veckan fick jag veta att en nära anhörig i yngre tonåren har haft umgänge i helt fel kretsar. Jag avskyr all form av politisk extremism och tar starkt avstånd från det, slutcitat. Jag ringer biträdande redaktionschef på TT.
Lisa Branton.
Hon säger att på TT så är det inte bara hänsyn till den mindreåriga anhöriga som gör att man inte namnger ministern.
Vi har inte på fötterna för namngivning. Vi har ingen bekräftelse på vem det är.
Men trots det kommer alltså en kommentar från ministern.
Och då fick vi den här kommentaren från Kristerssons vice presschef. Men vi vet inte vem som uttalar sig. Regeringen vill inte bekräfta det för oss när vi får den här uttalandet.
Det måste ju ändå betraktas som liksom, alltså som fullkomligt unikt att en minister uttalar sig anonymt via ombud till TT. Jag har aldrig hört talas om något liknande förut. Liksom, vad tänker du om det?
Ja, för oss så tyckte vi att kommentaren trumfade anonymiteten. Alltså vi tyckte att det var viktigt att få en kommentar även fast den var anonym.
Var det självklart för er att acceptera de här ganska märkliga villkoren?
Nej, det är klart att vi har en diskussion om den här artikeln innan vi publicerar den. Men i och med att vi får det här uttalandet så tycker jag att det är rimligt att publicera det. Och att det är viktigt för våra kunder då, som är Sveriges Media, att få ta del av det här uttalandet också.
Måndag 7 juli. Bland de etablerade medierna är en namnpublicering av ministern fortfarande inte aktuell. Men en text i lokaltidningen Västerbottens-Kuriren, VK, slår nu ner som en bomb i Mediesverige. Det är en opinionstext där ministerns namn publiceras.
Jag heter Marcus Melinder, jag är chefredaktör och ansvarig utgivare för Västerbottenskuriren.
Ni är idag då den 8 juli, tisdag, efter klockan 13 pratar ju vi med varandra. Vi får se hur det utvecklar sig, men nu är ni fortfarande i alla fall det enda etablerade mediet som valt att namnpublicera det. Statsrådet vars nära anhörig haft nazistiskt engagemang, kan du bara berätta om beslutet?
Det finns ett oavvisligt allmänintresse menar jag, därför att det handlar om en företrädare för Sveriges regering, en högt uppsatt politiker. Den här regeringen som den här ministern företräder har varit väldigt tydlig och vokal i frågor som handlar just om man säger familjens och anhörigas skyldighet och ansvar för exempelvis barn eller andra anhörigas vandel, så att säga. Huruvida man medverkar i extremistiska organisationer, organiserad brottslighet och så vidare. Så att det bidrog ju naturligtvis också till att jag tyckte att den här publiceringen var än mer relevant att göra.
Kan man inte prata om de här frågorna och det här förhållandet utan att då namnge och riskera att den här nära anhörige utsätts för en orimlig publicitetsskada?
Jag menar att min publicering inte pekar ut den här anhörige.
Är det inte rimligt att ni som publicister tar ett ännu större ansvar för ja, men till exempel den här nära anhöriga, med tanke på att man utanför liksom eran publicering ute i den verkliga världen faktiskt kan ganska enkelt ta reda på fler detaljer?
Alltså det jag har att ta hänsyn till, det är ju min egen publicering. Skulle jag ta hänsyn till allt som finns på nätet, då skulle nog liksom publiceringarna bli mer eller mindre omöjliga att göra.
VKs publicering väcker starka känslor. Inte minst inifrån regeringen, berättar Marcus Melinder.
Jag kan ju säga att jag blev uppringd av Moderaternas kommunikationschef igår och blev ju ganska kraftfullt utskälld. Liksom.
Hej, sorry, jag hann inte på.
Mediernas reporter Lasse Edfast fick tag på Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs på ett fjäll någonstans i Sverige.
Du ringde upp Marcus Melinder, ansvarig utgivare på Västerbottenskuriren, efter att de hade namnpublicerat. Hur kommer det sig?
Normalt sett, innan en sån här publicering, så hör man ju av sig innan för att både ge utrymme för att bemöta och försäkra sig om att det inte finns någon information som kan vara relevant att känna till inför ett sådant beslut. Men i det här fallet så hörde ju inte någon från Västerbottenskuriren av sig och ställde sådana frågor. Och hade de gjort det så hade jag gett dem vad jag tycker är väsentlig beslutsinformation. Och i det här fallet så hade jag information som jag menar just skulle kunna peka på oförsvarlig skada för det här barnet. Och det tyckte jag var relevant att föra fram, oavsett om det var före eller efter publicering. Och sen så hade det självklart fortfarande varit helt upp till redaktören och ansvarig utgivaren att fatta det beslutet.
Jag har inte varit med om det liknande faktiskt. Det var helt alltså att en företrädare för ett riksdagsparti så där, dessutom alltså det största liksom, regeringspartiet, hör av sig på det där viset liksom direkt mot en utgivare. Det är lite speciellt.
Trenden med opinionstexter i lokaltidningar norr om Uppsala som namnger ministern fortsätter. Dagen efter VKs text så publicerar Gävle Dagblad en artikel med samma budskap. Att namnet måste fram. Onsdag, 9 juli, 11.00. Fortfarande ingen namnpublicering från andra än den kommunistiska tidningen Proletären och två lokaltidningar i norra Sverige. Jag ringer utgivarna på alla stora nationella medier.
Min bedömning har varit och är fortfarande.
Tove Svenonius, ansvarig utgivare på Ekot, till exempel.
Att publicitetsskadan som kan uppstå för den här minderåriga personen inte just nu vägs upp av allmänintresset.
Dagens Nyheters Matilda E. Hansson.
Hittills har vi valt att vara restriktiva med namngivning.
Aftonbladets Karin Schmidt.
Och i det här fallet så övervägde då publicitetsskadan som det skulle orsaka och det är därför vi har anonymiserat.
Alla pratar fortfarande om att skyddet för en nära anhöriga väger över allmänintresset att veta vem ministern är.
Vårt program går ut på lördag och vi pratar här när det är onsdag klockan 11. Vad tror du? Kan jag förvänta mig att den här intervjun blir totalt oanvändbar innan lördag? Eller?
Jag tänker att då får vi väl tala sig igen.
Claes Granström, Expressen.
Om det dyker upp nya förutsättningar.
Och det gör det, bara en dryg timme senare, när en vänsterpartist i socialförsäkringsutskottet går ut och meddelar att han vill kalla ministern till en utfrågning.
Strax efter att vi hade talats vid så kom vi vidare i vårt nyhetsarbete. Då hamnade vi i ett läge där händelseutvecklingen konkretiserades i form av att det blev en väldigt tydlig påverkan på ministerns konkreta arbete. För mig blev det inte någon särskilt svår fråga.
Samtidigt så var ju det här ett utspel av en vänsterpartist som sa ungefär så här att när riksdagen samlas igen efter sommarledigheten så planerar jag att kalla upp Johan Forssell till utskottet. Där och då hade man ju ingen aning om det skulle bli så att säga, därför att det krävs ju faktiskt att han får med sig fler ledamöter i utskottet för att det ska bli till en sån här utfrågning i utskottet. Och han var ganska otydlig med vilka frågor som skulle tas upp under det här. Han pratade om säkerhetsaspekten, men vad gör en sån fråga i socialförsäkringsutskottet och så vidare och så vidare. Alltså, finns det inte en risk att ni liksom spelar med i ett politiskt utspel här från en oppositionspolitiker?
Det är ju så här politiken och demokratin fungerar i Sverige. Så att vår bedömning var absolut att det här var konkret nog som underlag för att kunna gå vidare med att publicera mer än vad vi hade gjort tidigare. Och det visade sig sen också att det finns ett brett stöd för de här kraven. Även i det första läget så kände vi väldigt tydligt att nu är vi på en ny plats med den här bevakningen och nu kan vi publicera mer.
Nu sker en tågordning som är ganska vanlig när nationella medier börjar namnpublicera. Expressen går först och övriga stora medier, förutom public service, hänger på. Men på torsdagen så går proppen ur helt. Då är det inga medier som är restriktiva längre. Inte ens SR och SVT. Efter att TV4 Nyhetsmorgon får den första intervjun med migrationsminister Johan Forssell.
Att föräldransvar innebär ju inte alltid att man kan kräva att man ska lyckas. Det är inte vad föräldransvar kanske handlar om. Men det handlar om att man ska försöka.
Fredrik Malmberg, ansvarig utgivare för TV4 Nyheterna. När Johan Forssell kommer och berättar själv om sin son så ansåg vi att den restriktiviteten som vi har haft inte riktigt gäller längre.
Han sitter ju på två stolar under den här intervjun får man ju säga. Å ena sidan är han ju migrationsminister i Sveriges regering och å andra sidan så är han ju där också för att prata om papparollen kring liksom den här sonen. Alltså, hur gör man för att orientera sig kring det där?
Ja, men det är en väldigt svår balansgång som jag tyckte att våra programledare skötte väldigt bra. Jag tycker att han får de relevanta frågorna när det gäller säkerhet, när det gäller föräldraransvar och så vidare. Men han är ju också där och får frågor om hans situation där och då. Men jag tycker att balansen blev bra. Sen finns det alltid saker. Man kunde önska att den skulle varit längre. Det finns den tid som finns liksom i Nyhetsmorgon.
Ja, men nu har ju Johan Forssell själv brutit tystnaden om det här.
Tove Svenonius, ansvarig utgivare på Ekot, igen.
Och då är min bedömning att det enda rimliga är att såklart att vi från nu kan berätta att det är Johan Forssell och att det också rör sig om hans son som det här har handlat om.
Nu har han ju själv trätt fram med sitt namn, men det är fortsatt så att de resonemangen som du förde när vi pratade för ett dygn sedan om den här nära anhörigas detaljer kring den personen och så. Alltså, det är ju fortfarande en person som riskerar en stor publicitetsskada. Hur kommer det sig att att ni nu känner er trygga med att plötsligt också ge detaljer kring den här personen och hur nära anhörig den är med Johan Forssell och så vidare?
Ja, men det handlar ju om att kunna fortsätta berätta om den här utvecklingen i det här ärendet. Och som jag sa igår också så kan man ju ändra utgivarbeslut över tid. Och att det kan, saker som kan göra att man ändrar det är ju just händelseutveckling i frågan. Och här är ju en uppenbar händelseutveckling, nämligen att ministern nu pratar och svarar på frågor. Och då har ju publicitetsskadan redan uppstått.
Det är Johan Forssell på något sätt som pekar ut riktningen för hur ni ska förhålla er helt enkelt publicistiskt.
Det hade kunnat hända andra saker. Det var en annan typ av händelseutveckling som också hade kunnat påverka det här beslutet. Men nu är vi i den här situationen och då tycker jag det skulle vara orimligt att inte berätta att Johan Forssell själv pratar om det här och vad han säger.
Hallå, hallå, det var Kaspar här.
Medieombudsmannen Kaspar Opitz, som kanske kommer att få några av veckans publiceringar på sitt bord, får sista ordet här.
Kan vi ta med oss någonting av det här? Har vi lärt oss något eller finns det liksom någonting att...
Ja, jag har tänkt på det här att man ser vissa ropa på publicera initialt namn och sådär, att det är... Det anses vara fegt och inte göra och sådär. Jag tycker väl snarare kanske att det är modigt att kunna våga avstå. För att eftersom det handlar om en minister här så är det väldigt lätt att publicera namn. Det är väldigt lätt att hävda att allmänintresse. Det är ju svårare att våga skydda en enskild. Så att jag tycker att jag kan sympatisera med att medierna initialt valde den försiktigare linjen.
Nu några medienyheter från veckan som gått.
Det har varit rätt så tyst från Expressens tidigare Mellanöstern-korrespondent Magda Gad under en längre tid. Men nu rapporterar Dagens Media att hon ska starta en ny tidning tillsammans med bland andra frilansjournalisten Edgar Mannheimer. Israel-Palestina behöver beskrivas utifrån folkrätten, inte utifrån vad redaktörer anser om islam eller utifrån vilka länder Sverige har handel med, skriver hon på X. När artisten Bryan Adams uppträdde i Sverige förra helgen förbjöd han fotografer att bland annat ta närbilder som inte visade hela hans överkropp. Det fick Marcus Ekdahl, chefredaktör på Helsingborgs Dagblad, att reagera. Så här sa han till Sveriges Radio Studio 1.
Då anser vi i detta fall att det var bättre att avstå helt än att göra journalistik på deras villkor.
Nu till vår serie om journalistiska metoder. Att wallraffa, alltså att bedriva journalistik under falsk identitet, anses av många journalister vara en sista utväg. Ett journalistikens atomvapen när inga andra metoder funkar. Våra reportrar Viktor Lövgren och Wendela Antepol ringde upp den legendariska journalisten vars efternamn blivit ett verb.
Ja, hallå.
Hallo.
Schön euch zu hören. Prima.
Ja, gleichfalls. Freut mich.
Günther Wallraff föddes 1942 under brinnande krig. Pappa var fabriksarbetare och mamma dotter till en pianofabrikör. Men enligt Wallraff hade han inga nära band till sin familj.
Vi hade keine direkte Familie. Ich habe mir eine Ersatzfamilie geschaffen.
Jag har skapat mig en egen familj. Bestående av människor som är annorlunda.
Jag har mig med människor zugehörig gefühlt, die nicht dazugehören.
Jag kände att jag hörde samman med svagare människor i samhället. Människor som inte hade något att säga, men som egentligen hade mycket att säga. Att iklä sig en annan identitet var inte främst en arbetsmetod, utan ett sätt att skapa en känsla av tillhörighet.
Alltså, bei mir ist das nicht an allererster Stelle ein Arbeitsprinzip, sondern auch eine Zugehörigkeit zu schaffen.
Efter att ha vapenvägrat under lumpen i västtyska Bundeswehr och blivit bestraffad med tvångsvård på en psykiatrisk klinik började Wallraff med sina första journalistiska grävjobb. Under slutet av 60-talet tog han anställning på västtyska fabriker under falsk identitet. I reportagen skildrar Wallraff hur usla arbetsvillkor i fabrikerna ledde till allvarliga kroppsskador och sjukdomar. Hur arbetarna blev förnekade rätt till inflytande och hur chefer utnyttjade sin makt för att trycka ner de anställda. Men med åren vidgar Wallraff målet för sina granskningar från den tyska industrin till andra samhällsmiljöer.
Det var fall där människor över sina privatleben, över sina geschichten.
Günter Wallraff fick under 70-talet brev från människor som fått sina privatliv uthängda av den tyska tabloiden Bildzeitung. Ibland var det självmordsbrev från personer som enligt Wallraff drivits till sin död av tidningens oetiska publiceringar.
Från människor från der Bildzeitung in den tod getrieben wurden.
1977 får Bildzeitung en ny medarbetare, Hans Esser, med bakgrund i den tyska militärens enhet för psykologisk krigföring. En perfekt rekrytering för en tidning som dagligen arbetar med att få ett brett genomslag, kanske cheferna på tidningen tänkte. Men Hans Esser var i själva verket journalisten Günter Wallraff.
Jag hade då en väldigt militärisk haarschnitt.
Jag skaffade mig en militär frisyr, satte på mig kostym i slips. Jag kände inte igen mig själv när jag såg mig i spegeln.
Och var plötsligt en typ som jag mig själv i spegeln inte erkannt habe.
Trots det skulle man kunna tro att någon skulle ha känt igen honom i korridorerna på tidningen. Med tanke på att Wallraff vid den här tiden redan var en bästsäljande journalist vars metod att gå undercover var välkänd. Och en gång var det faktiskt nära att hans riktiga identitet röjdes.
Aber einmal im Flur, das war ein großes Verlagshaus, wo auch eine Druckerei war.
I samma hus som redaktionen för Bildzeitung låg, huserade ett stort förlag.
Da sprach mich jemand an, hör mal, du bist doch der Günter Wallraff.
En gång stötte jag på en person i korridoren som sa: "Ni är Günter Wallraff. Gratulerar. Vad gör ni här?"
Mensch, gratuliere, was machst du denn hier?
Hans identitet var röjd.
Dem habe ich die Hand gegeben und gesagt, bitte.
Jag skakade hand med honom och sa: "Snälla, glöm bort det här. Ni har aldrig sett mig." Och han höll tyst. Grävet på Bildzeitung leder till publiceringen av flera böcker och en film där Wallraff avslöjar tidningens oetiska metoder. Det handlar om allt ifrån telefonavlyssning, intrång i människors privatliv och felaktigt återgivna intervjuer. Allt enligt Wallraff i jakt på sensation och politiskt inflytande. Svaret från Bildzeitung och dess ägare, koncernen Axel Springer, låter inte vänta på sig.
Sie versuchten das als Tatbestand der Täuschung zu kriminalisieren.
Förutom att avlyssna Günter Wallraffs telefon och anklaga honom offentligt för att vara kommunist, något Wallraff förnekar, försökte också Bildzeitung stoppa publiceringen av Wallraffs material och med det förbjuda hela metoden att rapportera genom att utge sig för att vara någon man inte är. Alltså helt enkelt att förbjuda wallraffande.
Och då i sista instans har det oberste gericht i Deutschland.
Efter att frågan prövats i flera juridiska instanser i Tyskland vann Wallraff till sin egen förvåning målet mot Bildzeitung. Även om Günter Wallraff populariserade metoden att rapportera under täckmantel och dessutom lyckades få den skyddad i tysk lag, så var han långt ifrån den första att wallraffa. Den brittiska journalisten Jack London wallraffade redan i början av 1900-talet när han klädde ut sig till uteliggare och arbetare för att skildra livsvillkoren i Londons slum. Och på 1910-talet granskade Ester Blenda Nordström svenska pigors villkor genom att ta arbete som just piga under falsk identitet. Men det är svårt att hitta någon som wallraffat på just det sättet som Günter Wallraff själv. Han har under sin karriär intagit mer än 30 roller. Roller som han hållit sig till i flera månader. Ibland upp till flera år.
Infiltration, das wird ja manchmal so als die Atombombe des Journalismus bezeichnet.
Vi frågade Günter Wallraff vilka principer han satt upp för sig själv när han gått in i sina roller och ljugit för sin omgivning för att få tillgång till miljöer han vill skildra.
Voraussetzungen müssen also für dich erfüllt sein, damit ein Wallraff-Einsatz gerechtfertigt ist.
Das Privatleben, erst recht der Intimbereich, hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Und selbst
Människors privatliv har ingen plats i det offentliga, säger den tyska journalisten till oss på medierna. Günter Wallraff berättar att han under sitt gräv på tidningen Bildzeitung fick mycket skit på ledande personer inom Axel Springer-koncernen. Men av princip valde han bort all sån information i sina publiceringar.
Det har jag inte offentligt.
Idag har wallraffandet blivit en metod som redaktioner ibland använder sig av när man anser att det inte finns någon annan väg för att rapportera från stängda miljöer. Men frågan är om begreppet med tiden fått en något annan innebörd där ett wallraff inte längre behöver vara det djuplodande socialreportaget som Günter Wallraff själv blev känd för.
Medierna är ju snabbare nu. Liksom det finns en romantisk, alltså det slås upp stort om man gör, om någon är utliga två dagar eller två nätter.
Författaren och journalisten Stig Hansén har skrivit en bok om Günter Wallraff och genom det lärt känna den tyska journalisten. Hansén håller med om att begreppet idag delvis fått en annan betydelse, där vilket journalistiskt jobb som helst som görs under annan identitet kallas för wallraff.
Men som sagt har hållit på med det uthålliga, och det är därför det fick större verkan för mig, tror jag. Han gick så på djupet.
Stig Hansén refererar till Günter Wallraffs kanske kändaste granskning, den när han i början av 80-talet iklädde sig rollen som den turkiske gästarbetaren Ali. Wallraff satte på sig bruna kontaktlinser, började prata tyska med turkisk brytning och sökte jobb på allt ifrån snabbmatskedjor till fabriker. Boken blev en bästsäljare och skapade debatt kring främlingsfientlighet och villkoren för migranter i Tyskland.
Det fick en grundläggande betydelse uppe i riksdagen, det var uppe i lagar ändrats etc.
Wallraff har under sin 60-åriga karriär fått en hel del kritik, bland annat för att vara aktivistisk i sin rapportering, men också för att vara okänslig i sitt val av identiteter.
Jag vill 2008
antog den då 67-årige tyske journalisten ett så kallat blackface. Han lät sminka sin hudfärg svart och antog rollen som somalien Kwame Ogono. Med dold kamera ville Wallraff granska tyskarnas inställning till svarta personer. Jag märkte hur alldaglig rasismen är och till vilken utsträckning hudfärg definierar en människa. Hur man exkluderas, bespottas, hur rädd man blir för att gå ner för en gata.
Och hur man angst hade över die Straße zu gehen.
Efter publiceringen fick Wallraff kritik för att ägna sig åt kulturell appropriering, alltså att anta en marginaliserad grupps identitet utan att på riktigt ha erfarit vad det innebär. Bland annat fick den tyska journalisten ett fotografi skickat till sig från en svart tysk akademiker som gjorde en whiteface, alltså sminkat sig vit, som en tillbakakaka. Och för att visa på hur absurt det är att tro att man kan byta hudfärg under en kort period och veta vad det innebär. Jag tyckte det var bra gjort, sa Wallraff om fotografiet och säger att han började brevväxla med akademiken. Och idag är inte Günter Wallraff säker på att han hade gjort om Wallraffet som Kwame Ogono. Idag är det många fler svarta tyskar som skriver om sina egna erfarenheter. Och det är mycket mer autentiskt än det jag gjorde. Men det var inte fallet då, säger Günter Wallraff. Idag är Günter Wallraff 82 år.
Bist du färdig? Hast du dein letztes Wallraff hinter dich? Oder glaubst du, es geht noch weiter?
Vi frågar honom om han har gjort sitt sista Wallraff.
Nej.
Och får det både tydliga och hemlighetsfulla svaret. Jag är mitt uppe i en ny story.
Jag är mittendrin också i en ny, större geschichte.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag som leder programmet och den här veckan producerar heter Freddy Rammel. Vi hörs igen om en vecka. Ha en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.